När vi försöker att putta undan allt som har med döden att göra. Vi vill inte tänka på det, vi vill inte ta hand om någon som är död. Vi ska helst inte visa att vi blir äldre. Vi ska inte bli gråhåriga och rynkiga, för det påminner andra om döden och får oss att känna oss obehagliga. Så hela vårt samhälle går ut på att vi inte ska tänka på döden.
Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Det här är ett rum för dig som längtar efter att komma hem djupare in i dig själv och i din egen sanning. Det här är ett rum för dig som längtar efter att fördjupa relationen till dig själv och till andra människor. Mitt namn är Madeleine Mofjärd, och i det här rummet bjuder jag in dig till samtal som på olika sätt rör den mänskliga upplevelsen. Och jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt möter jag Inger Zetterblom som verkar som jordemor och stöttar i frågor och processer som på olika sätt rör döden. Hur kommer det sig att döden har blivit ett ämne som så många undviker när det trots allt är något som vi alla står inför? I dagens samtal så dyker vi in i perspektiv som på olika sätt rör det här laddade ämnet, döden. Du kommer att höra oss prata om frågor som bland annat hur vi kan göra livet mer intressant och mer levande genom att våga se döden för vad den faktiskt är. Vi pratar också om vilka samtal som vi ska ha om döden med våra närstående och varför de här samtalen är viktiga att ha. En annan aspekt som vi också lyfter i det här samtalet är hur vi kan bli av med ångest och rädsla inför döden och vad den här rädslan kanske eventuellt står för egentligen. Innan vi dyker vidare i det här samtalet så vill jag också hylla dig som är med oss i det här samtalet. Jag är säker på att det här är ett tema och ett ämne som många människor faktiskt undviker att trycka play på. Så extra stort tack till dig som har modet och viljan att vara här med oss idag i det här samtalet och fördjupa dina perspektiv kopplat till just döden. Idag är jag också kanske lite extra nyfiken på att höra vad de här perspektiven som vi kommer dela i det här samtalet väcker i dig. Så kanske vill du höra av dig och dela med dig till mig. Du hittar mig enklast på Instagram under namnet Mofjärd utan ä. Och skulle det vara så att du vill dyka in djupare i mitt arbete så hittar du alla aktuella program och kurser på mofjärd.com. Nu har det blivit dags så välkomna Inger till samtalet. Då får jag säga varmt välkommen Inger Zetterblom till podden Perspektiv.
Tack.
Mm, så fint att ha dig här. Det känns extra fint att ha dig här, säger jag idag, eftersom att vi faktiskt sitter i mitt hem. Det känns som en ära att du ville komma och besöka mig här i skogen, i det lilla röda huset på berget.
Ja, men tack. Det är så fint att få vara här och jättefint att bli inbjuden till den här podden.
Mm.
Det är första gången som jag är med i en podd, så att det här känns extra pirrigt och roligt och spännande.
Mm.
Och tack för att du bjuder in mig i ditt hem.
Ja.
Så vackert hem och så vacker omgivning och i en natur som bara är helt underbar och dramatisk,
ja.
som var helt oväntad.
Ja.
Så jag är jätteglad att få vara här. Tack. Mm,
tack. Och det, precis, naturen gör någonting med oss här. Jag tänker att det får stötta också upp i det här samtalet. Och temat för dagens samtal är ju också, för mig känns det som unikt, fast det kanske inte alls borde vara så unikt. Det är ett tema som rör oss alla. Vi ska prata om bland annat döden. Och för mig är det också väldigt intressant, på tal om att vi nu sitter här, så har jag länge känt en längtan efter att, att på något vis lyfta temat döden i podden. Jag har inte vetat riktigt hur det ska se ut eller på vilket sätt eller vad det är jag vill lyfta med det och varför och så vidare. Och så har jag, men jag har någonstans här skickat ut det som någon typ av längtan. Och sen helt plötsligt så dök du upp och det kändes så rätt att bjuda in just dig på det temat, för att jag upplever att du har ett perspektiv på döden som känns väldigt tilltalande för mig. Så får vi se hur det landar hos lyssnarna, men det känns som en fin ingång i alla fall där vi sitter idag. Men jag tänker att innan vi dyker in i dagens tema så skulle jag vilja höra med dig, hur mår ditt hjärta idag? Hur är det att vara Inger där vi sitter idag?
Först måste jag ju säga att jag hade också slängt ut en bön om att få berätta om döden för fler människor. Jag har fått en kallelse, kan man väl säga, eller ett uppdrag att upp på scen. Jag behöver träffa många människor och prata med döden om. Eller om döden med. För att det är angeläget och vi behöver verkligen det här. Och då kom du i min väg och erbjöd det här. Så det, ibland så går det så fort när vi ber om någonting. Men jag är lite pirrig. Och jag tycker att få prata om döden är... Alltså det ligger så nära mitt hjärta. Och jag blir alldeles varm bara jag tänker på att få prata om döden. För det är, alltså vi skulle kunna leva så annorlunda om vi inte gick omkring och höll tillbaka oss själva på grund av att vi är rädda. Och jag möter ju människor som är, alltså när man ska dö, så rädd för någonting som egentligen inte är någonting att vara rädd för.
Jag tänker just det här du beskriver, att det finns en liksom, det finns någonting i dig som slår an i att det är viktigt att prata om döden. Det gör mig också så liksom nyfiken på att höra vad det kommer ifrån. Alltså vad är det i dig som gör att det känns så viktigt att prata om döden? Kan du se vad som har liksom format det i dig? Liksom?
Jag har ju vandrat min själsväg under, definitivt under 5 år. Men jag gjorde ett ganska ordentligt val när jag bytte karriär, kan man säga, för en 15-17 år sedan. När jag kände att företaget jag hade drivit i 20 år kunde jag inte göra längre, för att nu det fanns någonting annat som jag behövde göra. Just då kunde jag inte se vad det var, men jag hade gått med den här känslan i flera år. Och när jag sa ja till att börja vandra min själsväg så hände det saker, och så småningom så en dag så visste jag bara att det var det här. Jag träffade någon som kallade sig End of Life Doula i England. Hon öppnade en dörr för mig som jag inte hade förstått att jag hade fått nycklar till under många, många år. Olika nycklar av olika människor. Och nu kunde jag samla ihop de här och se, aha, det är det här som är min själsmission. Det är det här jag är här för. Och så började jag leta mer efter det här och upptäckte att i USA fanns det någon utbildning som jag kunde gå, och att det var dödsdoula som trodde jag då var mitt uppdrag. Men när jag hade gått den här utbildningen så insåg jag, nej, men det var inte det här heller, för en sån form passar inte mig. Jag behöver göra det här på mitt sätt. Och då kom alltså namnet jordemor, och där känner jag att det där mina minnen finns. Det där jag har verkat som jordemor i många, många liv, och jag håller fortfarande på att plocka upp minnen av vem, hur, vad en jordemor är och kan och verkar som.
Jag tänker det här du beskriver, att du gick den här utbildningen och sen insåg att nej, men dödsstol är inte det som är min väg. Liksom, och att det var någonting annat. Det var vägen som en jordemor. Först tänker jag då, vad i det var det som gjorde det begränsande? Och också tänker jag då nästan, det blir två frågor. Det, nästa är då liksom begreppet jordemor. Vad innefattar det? För det tänker jag också att det är nog många som inte kanske är alls bekanta med.
Mm. Den utbildningen jag gick då, alltså när man kommer till slutet på den här en utbildning, så ska man då göra sin examen och få sitt certifikat, men man får också regler att följa hur jag ska verka då som dödsdolad, vad jag får göra och vad jag ska göra och vad jag inte ska göra och vad jag inte får göra. Och det kändes lite begränsande, dels för att det är en amerikansk utbildning som är väldigt svår att applicera på våra svenska förhållanden, för det ser så annorlunda ut, vi har så olika sjukvård. Och dels för att jag kände att det som ligger mig varmast om hjärtat, och det är ju att vi är alla här för att hjälpa varandra att höja vårt medvetande. Det kan jag bara göra om jag har hela mig med mig. Och om jag ska begränsa mig till att inte få prata om vad jag tror på, min övertygelse, hur jag ser på döden, hur jag ser på vad som händer efter döden, då kan jag inte göra det här. Så därför behövde jag hitta mitt sätt. Och det jag vet, jag vet inte om jag har läst det någonstans eller så, utan jag får bara be om vägledning och sen så ta den kunskapen eller den vetskapen som kommer. Det är att alltså en typ av jordemor har alltid funnits i alla samhällen och communities som vi har haft bakåt. Det fanns alltid en kvinna i gemenskapen som man kallade på när någon skulle födas och som kallades på när någon skulle dö. Och hon kunde ceremonier, ritualer, hon hade kopplingen mellan moderjords innersta kärna och alltså det gudomliga eller vad vi nu vill kalla det för. För mig så är det de kosmiska mödrarna som finns i, som kopplingen mellan vårt liv i våra kroppar och våra själar, oändliga själar. Och den här kvinnan var alltså väldigt kunnig i mediciner, alltså hon var den man gick till när man inte mådde bra, när livet var tungt eller när det behövdes någonting extra. Och det var en syssla kan man väl säga, eller ja, syssla kan vi kalla det, som gick i arv från mor till dotter genom generation i generation. Och man fick lära sig det här som redan som ung flicka, att samla in örter och veta vad de skulle användas till och öppna sin kontakt med det gudomliga. Så där, alltså det finns säkert jättemycket mer för mig att hämta där. Och det kommer lite kunskap vart efter varje steg jag tar så öppnas något nytt.
Som jag förstått det också så tolkar jag att, och du får rätta mig om jag har fel, men jag tolkar också att just när det kommer till vad begreppet liksom dödsdola är för någonting, så har jag uppfattat det som någonting väldigt mycket mer kanske ett praktiskt stöttande när det kommer till frågor som rör döden eller människor som står inför döden eller anhöriga och så vidare. Och att när det kommer till din då, liksom roll, eller vad man ska kalla det, som jordemor, att det blir ett mycket mer helhetsmässigt och kanske till och med spirituellt perspektiv på frågan. Känns det sant när jag säger så?
Ja, precis. det som dödsstolarna oftast, alltså de jobbar ju mest fram till döden. Sen kan de stötta de kvar efterlevande eller sörjande, man ska säga, också i deras sorg. Men stödjandet av den döende stoppar liksom där. Medan för mig så är ju den största gåvan att få hjälpa själen, att eskortera själen tillbaka hem till Gud eller dit man nu tror att den kommer. Och det gör, jag gör det, eller man gör det då i samskapande eller så, med de gudomliga lagarna och kosmiska mödrarna.
Mm, just det. Mm. Ja, och det känner jag att jag gärna vill prata mer om. Jag tänker också för att fånga upp, jag tänker igen, du nämnde det här att hur mycket vi går miste om när det kommer till just det här att vi kanske undviker döden på många sätt. Mm. Och nu säger jag vi, men då tänker jag generellt så. Så är det ju väldigt många som är rädda för döden, och därmed så pratar vi helst inte kanske heller om döden. Och då tänker jag förknyta an till det du nämnde där, att vi går miste om mycket genom att vi undviker det här samtalsämnet. Så, vad skulle du säga är liksom, varför är det viktigt att vi vågar prata om döden?
För mig så känns det som att när vi, alltså allt vi undviker, och det kan ju vara andra saker också, men om vi nu håller oss till döden, när vi försöker att putta undan allt som har med döden att göra, vi vill inte tänka på det, vi vill inte ta hand om någon som är död, vi låter begravningsbyrån ta hand om allting, vi helst inte ta hand om våra gamla längre för att det finns någon annan som kan göra det åt oss, och vi lämnar över allt som påminner om döden till professionella byråer, typ hjälpare. Och även efter döden så undviker vi gärna att prata om det, och alltså, vi vill inte träffa någon som sörjer, för det liksom får oss att känna oss obekväma. Vi ska helst inte visa att vi blir äldre. Vi ska inte bli gråhåriga och rynkiga, för det påminner andra om döden och får oss att känna oss obehagliga. Så hela vårt samhälle går ut på att vi inte ska tänka på döden. Och när vi inte medvetet tänker på det, så behöver vi hålla det borta. För det här är ju en jättestor del av livet. Och när vi försöker hålla undan saker så växer de och blir större och större, och det går åt mer och mer energi att hålla det här ifrån oss. Och med rädsla så är det ju så att det begränsar oss. Det tömmer oss på livsenergi, och vi safear och vågar inte leva fullt ut. Vi vill inte ta några risker, för tänk om jag skulle dö. Och vi ser döden som den liksom största katastrofen. Och för mig så är ju inte döden ett tillstånd. Det är en portal, en genomgång bara. Och kan man se det så får ju det en helt annan betydelse. Och jag tror att idag så skulle vi verkligen lära våra barn ett nytt sätt att se på döden, så de slipper ha dödsångest som ska tryckas ner under resten av livet.
Hur vanligt är det i din erfarenhet, eller i de människor som du möter, hur vanligt är det med dödsångest? Och då tänker jag hos folk som kanske inte egentligen står, ja, vi alla står ju inför döden, men som inte står inför döden i någon typ av sjukdom eller?
Alltså det är många som är väldigt, väldigt rädda för döden. Det är alltså den största rädslan. Om man undersöker liksom människors, vad är du mest rädd för, så är det döden. Och det kanske inte visar sig medvetet förrän man är där. Och man kan tro kanske att man inte är rädd för döden, men man kan ju se vad som blockerar mig från att leva fullt ut, och då är det ju ofta någonting som ligger där, och ofta är det, så gräver man djupare och djupare och djupare, så är det rädslan för att dö.
Mm. Just det. Mm. Jag hörde någon säga, det var något någon intervju som egentligen inte alls handlade om döden, men det var någon person som sa att, för han fick frågan om han var rädd för döden, och så sa han det att när jag är inte rädd för liksom döden i sig, men jag är rädd för resan dit, eller det som jag behöver gå igenom för att dö, eller hur slutet kommer att se ut liksom. Och slutet, ja, det kan man ju tro olika om det är slutet eller inte, men jag tycker också den resonerade mycket med mig personligen, att jag, när jag kikar in med mig själv kopplat till mitt förhållande till döden i relation till mig själv, så tror jag inte att jag känner mig rädd för själva döden, men hur kommer, ja, vad är liksom portalen in där liksom? Den tänker jag också kanske är vanlig, eller?
Ja, och jag tänker att om man, nu vet jag inte om jag svarar på din fråga, men det här som kommer, om man tittar på hur man alltså bemöter döden. Min gamla mamma bodde på ett äldreboende, och om någon dog där så ville de inte ta ut den döda så att någon av de andra boende skulle se det. För det kunde göra dem oroliga. Och istället för att samla de här människorna då som man vet snart ska dö och prata om det och göra det till en del, så undviker man det. Så det blir väldigt, väldigt konstigt. Jag tror jag tappar frågan. Du får fråga igen.
Ja, nej, men jag vet inte. Jag tror inte att det var någon fråga. Det var nog mer en reflektion. Och jag tänker också, det du säger nu är också så talande. Just det här att vad skulle hända om vi till exempel, som du är inne på, ett ålderdomshem. Att vi skapar liksom cirklar för att prata om döden. Mm. Och jag tänker att... Wow, vad det skulle kunna vara kraftfullt. För det tror jag, precis som du säger, att det är vanligt att det snarare trycks undan. Som att det inte får existera.
Även där, när man vet att man bor på det här stället och kommer inte komma därifrån. För att man, det är liksom en väntan på döden. Mm. Och så kan man inte prata om det.
Men jag tänker, i din liksom roll som jordemor, vilka är det du möter som oftast? Är det människor som står inför döden? Blir det konstigt att säga igen då, eftersom att vi alla står inför döden, men människor som liksom är nära döden, eller är det anhöriga? Vilka människor är det som du får möta oftast i ditt arbete?
Det här är ju så nytt och det här är så okänt, så det är inte så många än som vågar anlita en jordemor. Som mest är det att möta människor som är nyfikna. Jag träffar jättemånga kvinnor som ofta jobbar inom vården, som vet att de har en calling, men vet inte riktigt hur, för att i och med att vi inte har haft någon som har berättat för oss eller hjälpt oss väcka minnena av att det finns ett behov av att prata mer om det här, så har de, så man vet inte var man ska ta vägen någonstans med det här. Så de kvinnorna är nog de jag träffar mest.
De känner att det finns någon liksom kallelse eller någon.
Ja. Mm. Så vi håller på och samlar mödrar. Och för mig så är att vara en moder, man behöver inte ens vara kvinna. Men man behöver bara ha den här känslan av att det här är för mig. Och jag brukar märka när jag möter någon som resonerar i det. Och jag tror att vi behöver först och främst kanske hitta en form för hur vi kan hjälpa varann minnas, och hur vi kan stötta varann att börja och prata om döden. Det behövs jätte många människor som pratar om det här. Jag har ibland jordemorskaféer, och ibland kommer det någon som tycker att det är obehagligt, men det krävs också ganska mycket mod att våga, eller medvetenhet att våga säga att jag är jätterädd för det här och jag vill prata om det. Och de kommer, alltså fler och fler, och det är jättevackert. Och sen så är det väldigt många som har varit med om någon nära som har dött och ser hur det har öppnat upp ett mod att våga titta djupare. Där man kanske är beredd att titta på sin egen rädsla för döden. Och alla är ju inte rädda för döden. När man har själv varit med om en nära, alltså när en närstående har dött, så får man ofta ett helt annat perspektiv. Precis som de som har varit med om nära döden upplevelser, verkligen deras liv förändras ofta helt för att de har förstått vad det egentligen innebär att dö.
Jag tänker det här, jag tror att jag har hört dig nämna vid något tidigare samtal som du och jag har haft, att det finns mycket likheter mellan död och födelse, eller att det är någon typ av liksom, ja, att det är en cirkel där. Är det någonting du skulle vilja dela mer kring ditt perspektiv på det?
Gärna. Vi pratar ofta om liv och död som om de var motsatser. Och för mig så är det inte så. För mig är födelse och död motsatserna. Vi kommer ner på jorden när vi föds. Och så lever vi ett liv här. Och sen så dör vi och går tillbaka upp dit vi kom ifrån. Om man nu kallar det för tillbaka hem till Gud eller till källan eller ut i universum eller vart. Och livet har ingen motsats. För mig har livet ingen motsats eftersom livet finns i allt. När vi lever här på jorden, när vi dör, när vi går vidare, alltså i allt. Och ser man det som att döden är en passage och inte ett statiskt tillstånd, så då blir det ju inte så skrämmande. Och här kan man utforska jättemycket och se vad som händer. Och det finns en annan sak också, och det är att vi har ett annat talesätt, och det är att alltså, du dör ensam. Och för mig så är inte det heller sant. Vi dör med våra kära nära omkring oss. Alla som har gått före oss är där och tar emot oss och guidar oss och visar vägen.
Ja, jag känner att jag blir berörd när du säger det. Jag tänker också att det finns något i det talesättet att vi dör ensamma. När du säger det så påminner det mig också om att jag tänker att ensamhet är ju det vi kanske som människor generellt är också som mest rädda för, bortom döden. Och att vi då, så här, ja, men har vi klumpat ihop ensamhet med döden, så är det såklart att vi är rädda för det. Mm. Så det skapade väldigt mycket mening när du delade det. Jag tänker för, du är inne på det här, att vara anhörig till någon som har gått bort, som har dött. Finns det några perspektiv kring döden som vi liksom kan närma oss, som kan göra det mindre smärtsamt att ha förlorat någon som vi älskar eller står nära, eller liksom, finns det något perspektiv kring döden som kan göra det?
Ja, som jag tänker så har ju vi alla har ju en själsresa, och vi kan idag nätt och jämt förstå vår egen, eller vi kan förstå delar av den, men vi kan definitivt inte förstå någon annans resa. Så när någon dör så är det ju inte en slump eller ett misstag eller så, utan det är precis som det ska vara. Vi dör inte av misstag, utan vi dör för att vi är färdiga med vårt uppdrag här och så lämnar vi. Och då kanske det till och med är så att ett kort liv, eller det vi ofta ser som när barn dör eller när någon dör mitt i livet, som vi ser som stora katastrofer och så, såklart lämnar alltså djup saknad och sorg inom oss. Men för den här själen så var det ju precis det som skulle vara. Så det vi behöver göra är att ta hand om oss. Och när vi, alltså ofta när det blir riktigt svårt, så är det ju inte bara sorgen och saknaden, för det är ju rena känslor och de kan vi egentligen leva med. Men när det kommer in skuld och kanske skam och att vi inte har gjort det här och att vi kunde ha gjort mer och att jag sa det här och ånger och kanske förlåtelse som inte har blivit gjord från olika håll, det är då livet blir svårt. Så vi behöver leva varenda dag som om den vore den sista och inte ha massa ouppklarade saker.
Mm.
Om vi lever på det sättet som våra hjärtan eller vår själ ber av oss, så kommer det bli lättare.
Jag tänker det är en liksom väldigt ett vackert sätt att se på det, och som du är inne på, vi kan liksom inte förstå någon annans resa,
mm.
en annan själs resa, men kan vi välja att ha den sanningen om att vi alla är här till den stund som vi inte längre ska vara här, liksom att det finns någon, ja, och ha den tilliten. Men jag tänker också att det skulle kunna vara en jätteprovocerande sanning, eller triggande sanning, och vi bjuder in det också för personer som har, som du är inne på, förlorat ett barn tidigt, eller personer som kanske har förlorat en närstående i en olycka, som så här, men vänta nu, den där olyckan var inte en del av den här planen, eller kan vi till och med våga tro på att även den typen av bortfall eller dödsfall också på något sätt har någon mening liksom, eller vad har du för perspektiv kopplat, eller till de människor som kanske lyssnar och känner så här, men vänta, det här är för provocerande för mig att ta in just nu.
Och det kan det ju absolut vara. Det enda vi kan göra är ju gå till oss själva och läka allt vi kan. Och jag tror, förstå att vi inte, alltså vi har inte möjlighet att se hela perspektivet som vi lever, och jag är ju, alltså jag vet att jag är en multidimensionell varelse och det är där jag ska verka, men det är ju lätt att säga när man, speciellt när man står mitt i en sorg, men kanske bara att vila i att, alltså vi kan inte förstå allt, det finns inte möjlighet att förstå allt. Jag skulle rekommendera att man kanske, om man är lite intresserad eller om man tycker att det här är svårt, att lyssna på de som har haft de här nära döden upplevelserna. Och det finns ju supermånga, det finns massor med poddar och videos att lyssna på, och det finns mycket böcker att läsa. Och när man, alltså, läser tillräckligt många och förstår att det finns någonting mer, oavsett om man alltså tror på högre makter eller tror att vi bara går vidare på något annat sätt, så är det lite för mycket som visar att det finns något mer. Det finns en fantastisk kvinna, hon lever inte längre, hon var psykolog och läkare. Hon hette Elisabeth Kübler-Ross och hon har jobbat mycket med det här och dokumenterat väldigt mycket. Och hon var helt övertygad om att ingen dör ensam. Och hon satt vid många döende och fick höra hur de berättade innan de dog, hur de mötte de här anhöriga. Och det kunde kanske vara ett älskat husdjur eller föräldrar eller en avliden make eller maka eller någon annan som de liksom kände stort förtroende för, som kom och träffade dem innan och förberedde dem på att nu är det snart dags att lämna. Och det här är mer vanligt än ovanligt egentligen. Sen är det ju inte alla som pratar om det, För det här är så tvärt emot vad vi har fått lära oss och vet. Så att man kan såklart tvivla. Men det är många som berättar att de har varit med om det med sina anhöriga när de ska dö.
Jag tänker också hur vanligt det är med människor som somnar in liksom, när det kommer till just det här, när det inte kanske sker i form av en olycka eller plötsligt bortfall, så dödsfall. Att hur vanligt det är att somna in med ett leende på läpparna. Att det är också vanligt att det blir en, liksom, en fysisk respons också. Att kroppen somnar in med ett leende på läpparna. Den är också intressant.
Ja, och där alltså det finns en, vet jag inte om jag ska kalla det en rutin, men att många människor alltså är så oroliga när man ska dö att man alltså får så mycket lugnande så att man sover igenom de sista dagarna eller så. För att inte dö alltså i ångest. Men ju fler människor som är medvetna, som inte är rädda, visar att när man dör så kan man vara medveten om så att nu händer det. Och alltså, det är en sån känsla av frid och ljus och kärlek. Så att det är, jag vet flera som har varit med om det. Och alltså när någon närstående dör, att de kan förmedla att nu går jag igenom.
Mm. Oh, wow.
Och det här, i och med att vi har varit så rädda, så är det ju ingen som riktigt förut har kunnat förmedla det här. Om alla är jätterädda för att dö, så är det ingen som vågar titta på vad det faktiskt är som händer.
Du nämnde tidigare det här med att liksom, en del också i din roll eller i arbetet som jordemor också är att hjälpa liksom själen att eskorteras också till dit själen ska eller tas emot av de själar som kanske står på andra sidan och väntar på att få ta emot. Vill du dela lite mer kring det och det perspektivet som du har på att själen faktiskt kanske ska vidare någonstans?
Ur mitt perspektiv så är inte hela vår själ i våra kroppar. Jag tror att våra själar är så mycket större. Att det bara är en del av själen som är här. Det kan man ju också förstå när man hör forskare säga att vi använder kanske 10% av vår hjärna. Vi har 12 DNA-strängar, varav 2 är i användning och de andra har man kallat för skräp-DNA. Så jag tror att vi har under andra civilisationer, andra tider på jorden haft mycket mer av oss själva här. Och vi har levt i full harmoni. Jag har ett sånt här själsminne av att vi har någon gång i tiden levt både i mänsklig form men också de som inte har varit i ren mänsklig form som har varit i en högre dimension där man är i mer upplöst tillstånd, alltså mer energi. Och i alla de här dimensionerna som vi vandrar mellan som själ så tror jag att när vi dör så lämnar ju själen kroppen. Både när vi föds och när vi dör så är det en passage. Och vi behöver ha kalla det för en ljuskanal. Som är hållen och skyddad. Så att det blir en trygg passage. Vi behöver den när vi kommer ner. Alltså det finns ju födelsedoler som kan hålla det. Eller andra som kan hålla det. Och när vi dör så. Alltså där, när vi föds är det liksom så mycket, alltså det är så välkommet och det finns så mycket böcker, det finns mycket kurser, det finns mycket liksom vänner och familj som står där och bara hurrar och grattar och är jättelyckliga, men när någon dör så blir det väldigt, väldigt tyst så, och det är lite så vi behöver ha balans i allt, så att när vi lämnar och ska tillbaka dit vi kom från, så behöver vi också ha någon som liksom står och håller. Så min uppgift som jordemor är att härifrån eskortera själen. Och de kosmiska mödrarna som har till uppgift att hämta hem själen tillbaka, de kommer inte ända hit ner, för energin är trög. Så någon behöver vara och överbrygga den biten emellan. Och det känner jag att jag som jordemor gör, kan. Mm.
Det blir väldigt talande liksom det du beskriver också, att när det kommer till födelsen så finns det så mycket, och som du säger, böcker, det finns liksom, det är så självklart vart vi kan vända oss för att få stöttning i det, men att vad skulle hända om det balanserades upp när det även kommer till frågor som rör döden. Där tänker jag också, när det kommer då till samtal om döden, att ha samtal om döden med närstående, och jag tänker att det här är ju en fråga både som rör människor som inte har närstående, som kanske liksom så har sjukdomar och väntar eller liksom står inför döden i nära tid, så som vi i alla fall vet om. Alltså vilka samtal tänker du är viktiga att ha om döden med våra närstående, oavsett ålder, sjukdomar, livssituation så?
Mm, då tycker jag att man ska, först ska man titta på sin, alltså sig själv och se hur skulle jag vilja att det blir. Vi kan ju inte välja hur vi ska dö, men vi kan välja hur jag vill bemöta det. Och vi kan också titta på hur skulle jag, eller vem skulle jag vilja för min talan om inte jag kan föra min talan. Det kan ju hända saker med oss som gör att vi ligger mellan liv och död. Och det behöver tas beslut. Det är jätteviktigt, för det är en del i vår egen healingresa till att våga möta döden och ta in döden i våra liv. Och jag tycker man ska prata med sina äldre om döden. Vi ska inte vänta till det är dags att dö. Vi ska göra det här nu, så vi kan släppa det sen. Så allt vi pratar om döden är bra.
Mm.
Och man kan planera allt. Man kan planera sin egen begravning. Man kan planera vem som ska hålla en begravning. Man kanske vill ha en livsfest och fira livet medan man fortfarande lever. Att prata med alla som man hör saker som behöver sägas till. Att inte vänta tills det är sista minuten. Säg att man får ett besked att jag har 3 månader kvar att leva. Om jag då ska göra allt som inte var gjort, då blir det väldigt snärjigt, det blir väldigt tufft. Och istället för att vara med dem man älskar, ta farväl, göra alltså det här viktiga, så kanske man behöver sitta med praktiska frågor. Eller man kanske behöver åka halva jorden runt för att säga förlåt till människor som man känner att jag kan inte ha det här med mig. Eller något. Jag hade en läkare en gång som blev sjuk och fick cancer. Hon kom en dag in i min butik som jag hade då. Och sa att nu går det inte längre. Nu kommer jag dö. Och så tackade hon för att jag hade varit Alltså jag kände henne lite privat och hon var min läkare och hon tackade så mycket för den tiden vi hade haft och sa att hon var alltså nöjd och hon accepterade det. Och det var ju jättevackert.
Mm.
Och jag antar att hon gick runt till flera och tog kontakt och tackade. Och det är ju jättefint.
Mm.
Och sen tycker jag att vi ska prata med barnen. Vi ska prata med barnen om döden. Små barn vet ofta mycket, mycket mer om det här än vad vi tror. Och de behöver få veta att vi också vet. Och vi kan inte ljuga för barn. De känner det och de blir jättelämnade om vi hittar på någonting för att skydda dem istället för att säga sanningen. Så kan vi säga sanningen på olika sätt. Gå på övningsbegravning med barnen. Så de vet vad en begravning är tills den dagen som det verkligen är någon som betyder jättemycket för dem som dör. Då ska inte begravningen behöva komma som själva begravningsrutinen eller ritualen. Det ska inte behöva vara en chock för ett barn, för det kan de vara. Så jag tycker vi ska prata med barnen om döden.
Mm.
Det ska in i skolorna. Vi borde ha som, det var någon som sa, vi borde ju ha som gå i körskola, vi borde gå i dödsskola så vi vet hur man gör, hur man tittar på döden och tar emot döden och har döden som en, liksom en vän. Allt är flyktigt, allt kan ändras, allt kan ställas på huvudet. Det enda vi egentligen kan vara riktigt, riktigt säkra på det är att vi ska dö. Så egentligen så borde döden vara vår vän att luta oss mot. För det är det, alltså något som vi kan vara helt trygga med.
Jag tänker också det som slår mig när du säger det här att det var någon som hade sagt det här att man borde ha som en körskola. Liksom och, det blir nästan lite humor i det, men det får mig också att tänka då på att hur många ämnen det är bortom döden som är det som ligger oss närmast men som vi aldrig pratar om. Att det som är viktigast för oss alla är saker som vi helst undviker. Jag tänker som sexualitet, relationer, menstruation. Så mycket olika teman som rör oss alla, men som vi inte lyfter så som det kanske skulle behövas lyftas. Eller saker som vi förväntas. Jag tänker bara som relationer, att det finns liksom ingen skola som lär oss hur vi har hälsosamma relationer, utan det förväntas vi bara ha koll på. Liksom. Mm. Och där kan jag hålla med om just att så här, ja, men vi kanske också skulle behöva ta körkort för att kunna ha relationer. Eller, och likväl med döden, att även det då är ett tema som rör oss varenda man, varenda person, man och kvinna. Och trots det så undviker vi det. Liksom. Att, den är också intressant att det är så. Jag tänker också det här du delar, att liksom förbereda sig, eller att man till och med skulle kunna planera sin egen begravning. Jag vet att det finns någon scen, jag vet inte om det är Solsidan eller någon annan sån här humor tv-serie där en kvinna då, jag tror att det var Solsidan, kommer hem och har köpt sin egen gravsten, och det görs då väldigt mycket humor utav just det, att hon har gjort det. Och då tänker jag också just det här att jag tror att många kanske kan se det som att det blir någonting nästan deprimerande att börja planera för sin egen begravning, eller så att det snarare blir någonting negativt och tungt, att men vi kan inte leva våra liv heller och bara fokusera på döden. Liksom. Hur tänker du kring det? Eller liksom, hur skulle man kunna bemöta den tankegången?
Så länge vi håller döden åt sidan så kan det ju se ut så. Men jag skulle säga att det är ett riktigt uppköp att ta fram döden, titta på vad det är, se vad jag behöver göra för att släppa rädslorna och göra det. Och sen lägga det åt sidan, för då blir man fri. Istället för att gå och lägga energi på att hålla det ifrån oss, för det försvinner ju inte för att vi inte vill prata om det. Det kommer ju, endera dagen så kommer det. Och det vi gör nu när vi läker sår som gör att vi inte vågar titta på döden. Så allt vi gör medvetet gör vi även för det kollektiva. Så varje människa som går in och tittar på det här, den läker bakåt. Den läker för sina barn. Så att kommande generationer inte behöver bära på samma trauma och rädsla för döden. Mm. Så även om det känns tungt när man tittar på det, så är det inte tungt. För det är rädslan för att göra det. Rädslan för att titta på döden som är tung. Det är inte själva döden.
Ja, det är också intressant, för min upplevelse är nog också att många av de människorna som jag har mött som är som mest måna om att leva livet fullt ut. Där är min erfarenhet att ofta så kan det vara människor som har en nära relation till döden eller en nära insyn i döden. Jag mötte nyligen ett par som där båda jobbar som läkare och kvinnan jobbar som onkolog och möter många cancerpatienter. Och hur det paret hade valt att liksom verkligen lägga om sitt liv och välja att, men vänta, vi har sett för mycket. Vi står för nära döden i vårt arbete för att inte ta tillvara på livet. Liksom. Och det tycker jag tycker mig se det som någonting väldigt vanligt. Att ju närmare människor vågar stå döden, desto mer måna blir vi liksom om att faktiskt hylla livet och ta tillvara på det. Jag vet inte om du kan se det som ett mönster också.
Jo, verkligen. Och jag tycker att alltså, möter man någon så märker man ganska snart om det är någon som har varit med om dödsfall, nära dödsfall. Och sen kan man ju ta emot det på olika sätt. Men när man har varit med om det och det har förändrat någonting i hur man ser på liv och död och födelse och själ och alltihop. Så alltså det inträder en, alltså jag skulle kunna säga att det är som en visdom som lyser igenom hos de här människorna. Som gör att de går tryggare. Och det finns inte så mycket som kan liksom rucka på dem och få dem att tappa fokus. Och de är väldigt trygga. Och det är så tror jag vi alla skulle kunna leva. Om vi bara vågar titta på det här.
Mm.
Utan att behöva följa någon till döden. För tänk om vi allihopa kunde leva på det här sättet.
En tanke som slår mig också, jag tänker egentligen tillbaka till det här med att vi har alla vår själs väg, liksom, eller vandring. Och det växer nyfiken tanke i mig kopplat till hur stor del vi själva har i att välja när vi lämnar det här jordelivet. Jag tänker som den här kvinnan som kommer in i din butik och säger så här, nej men vet du, nu är jag, hon var liksom färdig och hon visste att nu, ja, jag är klar här nu, liksom. Och jag har ett par i min närhet som nu båda har gått bort under dem ganska nyligen. Och de var väl närmare 90, liksom, så att det var åldersrelaterat så. Men det här paret, de har levt med varandra sedan de var, tror jag, 15 år gamla. Och har liksom, så de möttes, det är deras livskärlek, de har levt med varandra hela den här liksom, livsvandringen. Och det som hände var att mannen går bort och dagen efter så går även kvinnan bort. Och de har levt med varandra från att de var 15 år gamla. Och ja, jag får rysningar när jag pratar om det, för jag upplever också det som så på något sätt talande, att så här, deras livsvandring var verkligen att vandra vid varandras sida hela det här jordelivet. Från tidigt till att när vi lämnar så lämnar vi till och med tillsammans. Och det får mig också att fundera på det, så här, vilken makt har vi själva över, som i det här fallet, vilken makt hade kvinnan där att så här, nej, men nu har han lämnat, nu kan jag också lämna. Det är en svindlande och spännande tanke.
Ja, precis. Och ibland så ser vi ju människor som egentligen är färdiga. Antingen att de är så gamla så kroppen inte orkar mer. Eller att man är väldigt, väldigt sjuk. men som inte dör. Och tiden går och det, man ser att det är, alltså de är färdiga. Men de vågar inte släppa taget. Av någon anledning. Det kan vara, ibland så kan det vara rädsla förstås. Och ibland så kan det vara att de väntar in någon. Det är någon som de behöver säga adjö till. Så jag tror säkert att vi har möjligheter att välja. Det finns de som har varit på nära döden upplevelser som säger att dit de kom, många pratar ju om det här, de kommer till, alltså till en plats där det är bara det här ljuset och kärleken, och så får de träffa någon och de får ett val, att de kan välja att stanna eller om de vill gå tillbaka in i kroppen igen. Och det var någon som sa att vi har tre sådana möjligheter där vi kan välja, där vår själ väljer själv om vi vill komma tillbaka eller stanna. Och det är klart, har man en nära döden upplevelse och är där, så kanske man kommer ihåg det efteråt, men vi är inte helt medvetna om vad vår själ väljer. Som jag ser det så är ju vår själ ute på stora uppdrag som inte vi är riktigt medvetna om i den här kroppen.
Jag tänker, för att börja knyta ihop säcken lite grann. Finns det någonting på liksom, jag vet inte om man kan kalla det samhällsnivå eller... men om det finns någonting som du skulle vilja, eller några förändringar du skulle vilja se där ute i relation till hur vi förhåller oss till döden, som du tror skulle vara hjälpsamt för det kollektiva när det kommer till just det här temat?
Jag skulle vilja se att det finns jordmödrar överallt där människor ska dö. Skulle vilja se att många fler får möjlighet att dö hemma med den alltså servicen som finns. Och att en jordmor eller en dödsdoula för den som vill. Men att det finns den tillgången till den resursen. Alla vill inte ha präst eller kurator eller så. Man kanske bara behöver en medmänniska som är där. Och den som känner att man behöver någonting som är mer ett andligt stöd, så ska det också finnas. Så det borde finnas på alla palliativa avdelningar, kanske på åldringsvården för de som väljer att dö hemma.
En förändring jag skulle vilja införa efter det här samtalet är samtalscirklar på ålderdomshem.
Det står på min lista. Aha. Jag har ibland jordmorscafé. Antingen har man det fysiskt, vilket jag vill jättegärna ha på ålderdomshemmen. Eller också har vi det online. Och så träffas man och pratar om döden. Mm. Och det kan vara olika teman och det kan vara olika saker som kommer upp. Men ålderdomshemmen och de här serviceboenden och så behöver absolut ha det. Mm. Och det finns många, så vi behöver vara många jordmödrar som går samman och gör det här.
Ja, oh, wow. Inger, om ni fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du då vilja säga eller göra med dem?
Då skulle jag... nu har de där 30 sekunderna. välkomna döden. Undersök, titta, hitta någon att prata med. Nu, inte sen, utan nu. För då blir livet så mycket rikare.
Mm. Tusen tack för den här timmen. Det har varit så ögonöppnande att få sitta här med dig idag. Så tack för alla dina perspektiv.
Tack kära Madeleine. Det har varit jättefint. Jag är så glad att du har bjudit in mig och tagit emot mig och lyssnat och frågat.
Tack. Jag ser så mycket fram emot att få höra från dig som lyssnar och ta del av hur det här samtalet landar i just dig. I den slutna Facebookgruppen för podden så möts vi för att prata vidare och lära oss av varandras perspektiv. Du är så välkommen och du hittar länken i beskrivningen till det här samtalet. Vill du dyka djupare i mitt arbete så hittar du all information om aktuella kurser, workshops och coaching-erbjudanden på mofjard.com. Tack igen för att du är här med mig.